Vi börjar med att komma inför ditt ansikte, Jesus. Jag ber för det som kommer bli sagt idag, Jesus. Jag ber att det är dina tankar, ditt hjärta, dina andetag som ska få andas här och nu, Jesus. Jag ber att vi ska få en tid att stilla oss inför dig, Gud, så att vi kan ta emot det du vill ha sagt idag. Jag ber att det är ditt ord som kommer genomsyra. Jag ber i ditt namn. Amen. Jag är Anastasia Timbuk. Men om man frågar någon annan kanske man kallar mig för Sia, som är mitt väldigt välkända smeknamn. Och som vi har nämnt så är jag en av tre teamare här i kyrkan. Och en teamare är ju en praktikant under teamträningsskolan som då vi har gått nu det senaste året. Och teamträningsskolan är en skola med jättemycket fokus på praktik. Där det är just det här som är min lektion. Det här är vad jag tränas till att göra. Men vi får även göra en massa andra grejer. Leda lovsång, blanda saft på fredagar, bre mackor, sitta dag in och dag ut och planera event som vi tänker att det här gör vi för att ungdomar ska få möta Jesus. Och nu vet ni lite mer om mig och vad jag håller på med om dagarna. Så nu tycker jag vi kan börja med själva predikan som ni ska få höra idag. I kyrkan har vi ett tema som heter Bygge pågår. Och jag har fått underrubriken att vara äktad och rotad. Och då vill jag säga, ja, äkta och rotad. Vad betyder det? Vad betyder det att ha en äkta och rotad relation med Gud? Är det att man ber till Gud varje dag? Eller är det äkta att man läser Bibeln varje dag? Eller är det att gå till kyrkan varje söndag? Är det att vara ledare på Hope eller Fredags? Eller gå på Hope eller Fredags? Eller är det faktiskt så att jag kan göra allt det här men fortfarande ha en ytlig relation med Gud? Men hur gör jag då? Hur gör jag den äkta? Hur vet jag om jag är rotad i Jesus? Vi kan börja med att slå upp Bibeln. Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 1-8. Jesus är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft och det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Amen, det var dagens predikan. Johannes evangeliet kapitel 15 är nog mitt favoritkapitel i hela Bibeln. Även om jag stör mig lite på alla upprepningar så är det den typen som Johannes älskar att skriva i. Upprepningar. Och just i den här texten så står det förbli 8 gånger. Och den första gången jag läste det så blev jag lite irriterad. Jag bara förbli, förbli. Man börjar läsa varannan ord nästan för man vet vad som kommer härnäst. Men det betyder att det är något viktigt i det här ordet. Om det nämns många gånger, då betyder det att det finns något Jesus vill komma fram med. Och just den här texten utspelar sig efter den sista måltiden. Jesus, han har precis ätit. Han och lärjungarna ska gå vidare. De ska gå mot trädgården Getsemane, som ligger utanför Israel. Och han går där och så tittar han och lite så omkring. Han pratar med sina lärjungar, sina bästa vänner. Och så ser han vinstockarna. De är kanske typ så här höga, lite som små träd. Och så tittar Jesus på den. Och han ser någonting som inte vi ser. Han tar nog de här vindruvorna, tittar på dem. Och så säger han det här. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Och sen Jesus sätter sig ner för att sen berätta det här som jag precis läst för er. Han tar sig tid att bara förklara någonting för lärjungarna. För han vet att nästa dag så kommer han att dö. Och vi vet vad Jesus kände inför det. Han hade rätt mycket ångest inför det. Men han sa, det här är viktigare än det som stormar på min insida. Och så säger han detta. Och jag tycker det är så starkt, hela den här bilden. Att han bara sitter med en massa vindruvor runt omkring sig och bara, stanna kvar hos mig, även om jag imorgon inte är vid livet. Kom och var i mig så kommer ni se att något fantastiskt kommer hända. Men vi ska inte gå in på korsfästelsen. Det är nästa vecka. Det är inte påsk riktigt än. Men jag har 3 punkter och en resa ni ska få följa med på. Och punkt 1. Jesus är källan eller vinstocken. Det är ibland, det säger han i de första 4 verserna. Det är verkligen det första han säger, jag är den sanna vinstocken. Och vinstockens uppgift, det är ju stammet i själva träden, är att sprida energi och näring ut till grenarna så att de kan få blomma och bära frukt. Och grenar kan ju bara bära frukt när de har fått tillräckligt mycket näring och blivit starka. Men det är även också så att frukt och fruktträd måste liksom trimmas lite. De måste vattnas och döda blad och sånt måste tas bort. Men detta kan bara hända när vi är i Jesus. När vi får vara i honom och hamna i Guds trädgård. Där Gud är vår trädgårdsmästare. Där han försiktigt, det gör nog lite ont kan jag tänka mig, ta bort det som inte är bra så att vi kan bära mer frukt. För det är det som en trädgårdsgästare gör. Han ser till att päronträd får mer päron och äppelträd får mer äpplen. Men detta funkar ju bara om grenen är i stammen. Om vi får ta en till av den här källan som gör att vi kan växa. Det var punkt nummer 1. Punkt 2. Vi kan ingenting göra utan Jesus. Och jag tycker att vers 5 och 6 säger det rätt så bra, så jag tänker läsa om det. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag och honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om vi inte har Jesus kan vi inte göra någonting. Allt som verkar vara lätta grejer att göra blir lite svårare. Våra motgångar kommer till slut välta oss och det blir svårare att resa sig upp. I en bok jag läser, eller har läst med skolan, så skriver författaren så här. Om vi inte är fast rotade i Jesus Kristus, i hans ord och i hans gemenskap med honom, kommer vi inte kunna stå emot de stormar vi möter i livet. Om vi däremot är rotade i honom, om vi har vår lust i hans ord, så kan vi stå stadigt när stormarna kommer. När Jesus är med på vår resa, så resan blir fortfarande inte lätt. Det kommer komma stormar, det kommer komma saker som depression, arbetslöshet, skolstress. Allt det som är som tegelstenar i vår ryggsäck. Men skillnaden med Jesus är att istället för att jag måste bära den helt själv och gå här på jorden i kanske 80 år helt själv, så bär Jesus den med mig. Han kanske till och med plockar ut lite av de här tegelstenarna och lägger dem någon annanstans. För att i Jesus så är vi fria. I Jesus finns det en kärlek som suddar ut alla gränser på den här jorden. Och vi måste förbli i honom för att ta del av den kärleken. För att kunna släppa det som tynger oss måste Jesus få bli först. Och jag tycker i alla fall det är lite lättare när mina problem inte längre handlar om mig, utan istället om Jesus som kan lösa dem. Som den här predikan som jag har brottats med sen vi satte det här i december. Där man har fått leta i ordet och se, men Jesus, vad är det jag ska säga? Och han bara säger till mig, om du förblir i mig, om du är rotad i mig, så löser jag det här åt dig. Det här är inte din kamp, utan du är ett redskap så att ditt ord, eller hans ord, får komma ut till alla som behöver höra det. Punkt 3. Stanna kvar i Jesus och vi ska få bönesvar. Och det är tydligt i Johannes 15 och 7. Och ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Det är så sjukt mäktigt. Alla här inne oss har ju haft föräldrar. Och jag vet att man går och bara, pappa, pappa, kan jag få en glass? Och om det är en bra glassdag, vilket är varje dag, så säger han alltid jag. Och sen går man vidare och bara, pappa, 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 kan jag få det här? Och så säger han, vi kan kolla på det. Och ofta så slutar det med, även om jag måste vänta, så kan jag ändå till slut få det jag har bett om. För att jag vet att pappa älskar mig och vill göra det som är gott för mig. Om något inte funkar hemma, så är det bara att säga till honom och han kommer lösa det och fixa det. Han kommer med svar på mina frågor. Och ibland är faktiskt svaret nej, tyvärr. Världen är inte oändligt med sina tillgångar, så ibland får jag även höra ett nej. Men han har fortfarande svarat på min fråga. Och i Matteus 6:33 så står det: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När vi kommer till Jesus så är han inte jultomten. Han ska inte bara ge det jag önskar, utan jag ska få växa med honom. Och han ska visa mig vad det är jag egentligen vill ha. Så be, så ska du ju få. Och sök, så ska du finna. Bulta, så ska dörren öppna sig. Och det är något som är väldigt svårt. Och det är lite det här, men hur gör jag då? Hur söker jag Gud? Hur ska jag hitta honom? Varför är det så svårt att höra Jesus? Det är inte så svårt. Det känns jättesvårt. Men det är inte så svårt. Vi har ju ett facit. Precis här. Vi har både Jesus ord, det han gjorde. Evangelierna, det som visar på Guds liksom peak på räddningsplanen. Men vi har ju även allt det innan Jesus. Vi har ett helt gamla testamente som fortfarande är aktuellt idag. Där vi får se hur Gud är med ett helt folk och de får gå tillsammans. Jag läste ju tredje Moseboken det här året. Jag har typ 5 rubriker kvar och sen har jag läst hela Moseboken, eller tredje Moseboken. Och där står alla lagar och regler. Jättetradigt tänkte jag först. Och bara, ja, men jag måste ta mig igenom den här boken. För det är fortfarande Guds ord. Och så läser jag om alla lagar och regler. Och tänker, tack Jesus för att du dog. Så att jag inte längre behöver göra detta. Jag behöver inte längre varje vecka gå och offra ett års gammalt lamm. Som är helt felfritt, helst av han. Könet man. Det är liksom, jag behöver inte göra det längre. Jag behöver inte rena mig för att komma inför Gud. Om inte Jesus hade dött, hade jag inte stått här. Jag hade nog inte fått stå här. Och vi hade inte kunnat samlas så här. Vi hade inte kunnat utvecklas i en så nära relation. Om inte Jesus hade dött och sen uppstått. Och vi ser gång på gång att Gud ger svar. När judarna skriker, snälla rädda oss. Så svarar Gud och han räddar dem. Och det är samma sak för oss. Det är exakt samma Gud i gamla testamentet som gick med det folket som går med oss idag. Vi är det nya folket. Vi är det nya heliga folket. Och Gud kommer gå med oss på exakt samma sätt som han gick då. För han förändras inte. Skillnaden är att vi kan förändras. Skillnaden är att vi får växa. Och i Jesus så kan vi göra allt. När man tänker, åh, jag kommer få bönesvar på allt jag önskar. Den där blåa Ferrarin är inte det du kanske främst ska be över. Men om du kanske ber för ditt gymnasieval. Jesus, vad ska jag göra? Det här är det första stora valet i hela mitt liv. Det kommer forma en del av min framtid. Vad ska jag göra? Då vill Jesus svara på det. Och även om du inte får eldskrift på väggen, natur, så kanske du kan gå det och Jesus kommer använda det så att det blir något gott i honom. Så bönesvar kan vi bara få i Jesus när vi är med honom. Men för att få bönesvar måste vi vara i Jesus. En växt ger inte näring till något som inte sitter fast i den. Jag har aldrig sett ett päronträd ge liksom näring till ett grässtrå. För den är inte i päronträdet. Och på samma sätt är det med Jesus. Han kan inte göra något om inte vi är i honom. Och inte vi tar tag i det här och läser med ett öppet hjärta och med en fri vilja. För om du inte gör det så kommer det inte funka. För då tvingar du dig. Och Gud, han vill inte tvinga dig. Så du måste komma ärligt och äkta och säga, Gud, vi har inte den bästa relationen. Men jag vill göra något åt det. Så jag tänker börja med att läsa 2 verser om dagen. Och så får du använda det. Och han kommer använda det. En vers är som ett senapskorn. Den kan ge liv för hela ditt liv, resten av livet. Jag tror faktiskt att jag kommer gå mot min avslutning nu. För att det jag sagt tror jag är från Gud. Och vi behöver inte säga mer än det som behöver sägas. Men som sagt, mitt bästa tips om ni vill komma vidare och inte bara låta den här predikan falla platt. Det är att ta det här. Börja lätt. Börja med Markus evangeliet. Det ska vara det lättaste av dem. Läs det. Och se att med tiden kommer du vara här borta. Men kanske inom ett år så kan du vara där borta.